Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkomna till Life with Kids-podden.
Podden för dig som vill bli tryggare i ditt föräldraskap. Här kommer vi ta upp allt som har med föräldraskapet att göra. Och det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Men också att träffa olika experter.
Du hittar oss på lifewithkids.se eller i sociala medier. Jag heter Lina.
Och jag heter Helena.
Nu kör vi!
Hej på er!
Hej!
Hey. Idag är vi tre som sitter här och ska prata. Mm. Och idag ska vi prata om tvillingar.
Nu är du Helena.
Äntligen! Woohoo! Och då har vi Ingrid med oss idag.
Mm.
Som är både expert och tvillingmamma. Och jag säga, vem är du?
Ja, precis.
Vem är
det? Ja, det lät ju väldigt fint.
Ja.
Nej, men när man tänker efter då. Ja, alltså jag är ju tvillingmamma. Mm. Framförallt. Och sen så är jag barnmorska. Mm. Och sen så är jag neonatalsjuksköterska i botten. Så jag har jobbat liksom med barn och födslar ganska länge. Mm. Mest med barn, men sen med födslar också.
Det känns ju toppen. Och idag ska vi prata om tvillingar generellt, till och med, men tvillinggraviditeter och framförallt första tiden med tvillingar.
Mm. Mm.
Jag har ju Oscar och Vera, de är ju två och de har en storbror som är bara ett barn och är fyra.
Mm. Och jag har Saga och Astrid som är 8 år, två tjejer. Mm. Sen har jag en liten pojke också som är 2,5.
Gjorde liksom åt andra hållet egentligen.
Ja, precis. Mm. Exakt.
Ja, jag tycker att det här ska bli superkul att få prata tvillingar. Och idag kommer vi göra den här våran podd lite annorlunda. Du och jag, Lina, har inget försnack.
Nej, jag har inte så mycket att komma med här.
Nej, så då tog vi in Ingrid istället. Och då kommer Ingrid först vara lite av expert då. I sin roll som barnmorska. Och prata lite om tvillinggraviditeten. Och sen så kommer vi tillsammans prata om första tiden med tvillingar. Så kommer vi göra idag.
Det blir bra. Vi har ju däremot ganska många frågor. Så då kanske jag ändå kan få vara med här på ett hörn och ställa lite frågor till er.
Absolut.
Ja, gud ja.
Men vi börjar då. Mm. Hur skiljer sig en tvillinggraviditet egentligen från en singel? Förutom att det då är två barn i magen som är ganska uppenbart.
Mm. Ja, man kan ju säga så här att allas graviditeter är ju individuella. Det måste jag ju börja med att säga faktiskt.
Mm.
Och den skiljer sig såklart beroende på hur man mår under sin graviditet. Men de största skillnaderna generellt, det är ju att magen blir större.
No shit.
I vecka 30 så kan man ha en mage som är lika stor som i vecka 40 med en singel graviditet då. Så att det är ju en stor skillnad. Generellt så är graviditeten tyngre och mer påfrestande för mammans kropp. Man behöver vila mer. Man är ju höggravid tidigare så att säga. Eftersom magen blir större. Hänger ni med?
Mm. Yep.
Och sista tiden kan vara riktigt tung. Riktigt tung. Man kan ha mer ont. Och så kan man ha... graviditetsbesvären kan liksom komma i större utsträckning. Men jag vill ju tillägga också att det behöver inte vara så. Men man vet generellt att det är så. Och sen så är också riskerna för medicinska komplikationer större. Både för mamman och barnen. Så man går på fler kontroller under graviditeten. De som väntar 2 äggstvillingar, de går på kontroll 1 gång i månaden. Och de som väntar 1 äggstvillingar, de går 2 gånger i månaden. Och det beror på att de här olika graviditeterna är förenat med olika risker helt enkelt. Och därför går man på kontroller utifrån det.
Mm. Kan du inte berätta lite grann om de olika, om skillnaderna mellan enäggs och tvåäggs och sådär?
Mm. Det finns två typer av tvillingar. Det finns tvåäggstvillingar och enäggstvillingar. Tvåäggstvillingar, det är alltid två ägg och två spermier som befruktas ungefär samtidigt och fäster bredvid varann i livmodern. Så det är som två olika syskon som växer i livmodern samtidigt. De har helt skilt DNA. Och sen så finns det enäggstvillingar. Och där är det ett ägg och en spermie som befruktar ägget. Och sen så delar sig det här ägget av en slump i två delar. Och så bildas det två barn med identiskt DNA som växer i livmodern. Det är lite coolt. Båda de här grejerna.
Minst sagt coolt.
Mm.
Men hur vanligt är det med tvillingfödslar idag i Sverige?
Ja, 1-3% av alla födslar är tvillingfödslar.
Mm. Vet vi hur fördelningen ser ut mellan enäggs och tvåäggs?
30% av alla tvillingar är enäggstvillingar och 70% är tvåäggstvillingar.
Ja, men det känns som att det är mycket myter. Det får vi ju under det här avsnittet slå hål på en del när det gäller tvillingar och sådär, tänker jag.
Ja, men, alltså, ja, det finns ju väldigt mycket.
Ja,
att vi är lite konstiga.
Så nej, men jag går nog omkring med en liksom så här, bild av att tvillingar får man om man har det i släkten. Liksom. Annars får man inte tvillingar, typ.
Nej, men alltså grejen är att självklart finns det en viss hereditet och alltså ärftlighet. När det gäller enäggstvillingar så vet man inte om det är ärftlighet faktiskt.
Vilka risker finns det med en tvillinggraviditet då? I jämförelse med en singel. Vi var inne lite på det förut, men finns det något annat man ska...
Ur ett medicinskt perspektiv så är en tvillinggraviditet en riskgraviditet. Och det betyder att risken för olika komplikationer är större än vid en singelgraviditet. Och det finns ganska många komplikationer som man kan drabbas av i större utsträckning när man väntar tvillingar. Men man behöver inte göra det. Det som man kan drabbas av då i större grad, det är foglossning, gravt och långvarigt illamående, hyperemesis eller hyperemesis som finns. Har ni hört talas om det?
Nej.
När man mår illa hela graviditeten, oftast då länge och inte kan behålla mat och sådär. Det är inte så kul. Det är inte supervanligt, men det kan man också drabbas av i en singelgraviditet. Men i större utsträckning i alla fall vid tvilling. Graviditet då. Sen kan man också få högt blodtryck. Man kan få havandeskapsförgiftning. Och det betyder högt blodtryck i kombination med att man läcker protein i urinen.
Det är sånt man kollar på BV, eller MVC.
Ja, precis. Det är därför man är noggrann med att kolla blodtryck. Och ibland ta såna kissprov. Titta på sticka så att man inte läcker protein.
Det gjorde jag varannan vecka i slutet.
Mm. Och det är ju viktigt för att havandeskapsförgiftning är allvarligt. Mm. Och det är ingenting man, så då får man liksom ha koll på det helt enkelt. Mm. Sen kan man också drabbas av graviditetsdiabetes. Man kan få blodbrist. Och det är rätt vanligt med prematura sammandragningar. Så att man får verka för tidigt helt enkelt. Då.
Jag hörde något när jag var gravid med Oscar Rivera. Att det är liksom dubbelt av gravidhormonerna i kroppen. Det är därför liksom allt blir dubbelt så mycket. Liksom. Dubbelt så mycket illamående. Dubbelt så mycket trött. Och så. Är det så?
Ja, så när det gäller illamående så stämmer det. Mm. För att det här HCG, som, det är det som mäts på den här stickan när man tar gravidtester. Det är ju, blir ju högre. Och det är förenat med, vet man, är förenat med att man kan må illa mycket mer och så. Så det har absolut ett finger med i spelet. Mm. Men när det gäller, det här är ju mammans olika komplikationer. Sen kan ju barnen också få låg födelsevikt, vilket är vanligt. Att de väger mindre såklart. Och sen så finns det något som heter tvillingtransfusionssyndrom. Och det är ovanligt. Och är vanligt vid, det är bara vid enäggstvillinggraviditet som det kan uppstå. Och då kan det hända när de delar på väldigt mycket som jag berättade om förut. Dela på samma system helt enkelt så att den ena får lite mer och den andra lite mindre och det är inte bra. Men det där upptäcker man ju genom att man går på många kontroller då.
Och det krävs att de har gemensam moderkaka
för att ja, precis, för att det ska hända, ja precis. Och det kan man ibland åtgärda. Men jag vill återigen påpeka att det är ovanligt, men det kan hända.
Mm.
Generellt så är risken i alla fall större att drabbas av komplikationer vid en tvillinggraviditet än vid en singelgraviditet.
Om vi fortsätter prata lite om riskerna när de ska ut
Mm. Vilka större risker finns det då? En tvillingförlossning?
Ja, återigen då så är allt beroende på hur graviditeten har varit och hur mamman mår. Det är ju stora saker som spelar roll då. Om mamman har drabbats av komplikationer så blir ju också risken vid förlossningen högre än om hon inte har drabbats av några komplikationer. Då är ju, blir ju risken lägre. Men generellt så är risken för vissa saker högre vid en tvillingförlossning. Och till exempel föda för tidigt.
Mm.
Att behöva sätta igång förlossningen på grund av olika orsaker. Och sen det här med att föda med kejsarsnitt. 50% av alla tvillingar föds med kejsarsnitt och 50% vaginalt ungefär.
Hur många får med båda två?
I Sverige alltså.
Mm. Alltså jag tänker att precis. Första kommer vaginalt och den andra kommer med snitt.
Jag tänkte på det här med, det finns ju, det är väldigt ovanligt.
Mm.
Men jag ska förklara varför. Ibland så kan det vara så att nummer ett kommer ut vaginalt och nummer två behöver man ju göra ett kejsarsnitt.
För du vet, det var lite så här min ångest om första skulle komma.
Jag har inga siffror på det, men det är ganska ovanligt.
Ja. Ja, men det kan hända.
Men sen finns det också stor risk för värksvaghet. Att livmodern blir trött för att den är ju väldigt stor. Och får jobba lite hårdare, hänger ni med?
Mm.
Och då kan man behöva få sån här värkstimulerande dropp. Det är ganska vanligt då. Vid en vaginal födsel så kommer ju ettan ut först. Nummer ett då kallas det, om den ligger med huvudet neråt ska jag säga. Och sen så blir det ju väldigt mycket plats för tvåan när den har kommit ut. Så då,
vilket party där inne liksom.
Ja, och för att inte nummer två ska lägga sig på tvären liksom, så styr läkaren ner barnet i vaginalkanalen. Och det finns alltid två barnmorskor och en läkare och en undersköterska närvarande på rummet. En specialistläkare när man ska föda tvillingen. Så då är det väldigt liksom, styr läkaren ner barnet i kanalen och sen så se till att den kommer rätt helt enkelt så att den kan födas. Ibland händer det då att den lägger sig på tvären och då får man utföra kejsarsnitt på nummer två.
Mm.
Kanske inte superkul om man har fött vaginalt och sen behöver göra ett kejsarsnitt, men det är som sagt rätt ovanligt.
Ja, bra. Jag tänker på det här med hur de ligger.
Mm.
Om ettan då inte ligger med huvudet neråt, försöker man vända på dem som man gör med om det är en enling?
Nej, det gör man inte.
Nej.
Om ettan ligger i säte så planerar man ett kejsarsnitt.
Mm. Det kan ju vara bra att veta också. Att man inte försöker vända. Det är kanske lite stökigt, tänker jag.
Det kan vara lite stökigt.
Mm. Men det gör ingenting att tvåan ligger i säte?
Nej, faktiskt inte. För att ettan, det viktigaste är att ettan, nummer ett som ligger längst ner, kommer med huvudet först. För då har ju den, när den har kommit ut så har den banat väg för tvåan. Mm. Så när den ska komma ut så kan den födas i säte, faktiskt.
Nu födde jag ju mina med snitt, men jag har ju förstått ändå att många blir rätt uppskrämda om att göra liksom två förlossningar. Men riktigt så illa är det ju inte, om jag har förstått det rätt.
Nej, du har ju inte ondare än vid en vanlig födsel.
Nej.
Det är ju, i princip så skiljer det sig inte jättemycket från en vanlig födsel. Förutom att det är två barn som ska ut och att man kan behöva lite värkstimulerande dropp. För att livmodern är stor och den kan bli trött.
Mm. Ettan banar liksom väg för tvåan, tycker jag.
Och det brukar, alltså hur långt skillnad brukar det vara om man föder båda två vaginalt? Liksom, är det minuter eller är det en kvart eller är det liksom en halvtimme? Eller?
Det är också väldigt individuellt. Ibland kan det ta upp till en timme. Men det vanligaste är en kvart, 20 minuter, ibland halvtimme.
Men man väntar är liksom inte en dag till? Liksom.
Nej. Så förr i tiden hade man ingen val,
nej.
Tänka på ibland. Vi har ju liksom resurser. Men förr i tiden så fick de ju komma när de kom.
Mm.
Helt enkelt. Men då var ju faktiskt inte överlevnadsraten lika stor här.
Nej. Och man visste ju kanske inte så att man bar på två barn.
Nej, precis.
Eller oftast inte, tänker jag.
Nej. Det ska man också, tillägga då att vi har ju kontroll på vem som är ettan och som är tvåan. Och så mäter man hjärtljuden på olika sätt. Så nummer ett brukar få en sån här skalpelektrod på huvudet. Och sen nummer två mäts med en sån här band uppe på magen.
Mm.
Så att man har koll på hjärtljuden, att de mår bra.
Just det.
Och allting beror ju på hur barnen mår. Mm. Vad man gör helt enkelt och hur mamma mår.
Mm. Hur gör man? Alltså jag tänker när ettan har kommit ut. Vad gör man av det barnet? För då ska ju mamma liksom genom en förlossning till. Så här.
Ja men precis.
Rent liksom praktiskt.
Rent praktiskt, ja. Nu har man ju en förälder till. Och så har man ju två barnmorskor.
Mm.
Så att en barnmorska har ansvar för ettan. Och en barnmorska har ansvar för tvåan. Och när ettan har kommit ut så tar ju barnmorska ett, hand om den. Eller så, om barnet mår bra så kan ju den andra föräldern sitta hud mot hud.
Mm.
Men det är barnet tills tvåan är ute, till exempel. Det beror ju lite på. Hur är det? Så det är inga problem.
Nej, ja, men bra. Då känns det tryggt. Mm. Lägger den här så länge tills den andra kommer. Men jag tänker, det pratas så mycket om det med sen avnavling, att det ska vara bra. Mm. Går det när man ska föda två barn?
Ja, om situationen tillåter att barnen mår bra så går det.
Jag blev ju matad hela min tvillinggraviditet nästan att de skulle komma för tidigt. För att typ alla tvillingar kommer för tidigt. Från vecka 25 skulle jag liksom vara beredd på att de skulle komma ut. Vilket jag då försökte vara. Och sen kom de 38 plus 0. Är det verkligen så att alla tvillingar kommer för tidigt? Alla utom mina då?
Nej, alla tvillingar kommer inte för tidigt. Men det är mycket vanligare att de kommer för tidigt. Så kan man säga. Vanligast är att tvillingar föds i vecka 36-37.
Det är ganska bra jobbat ändå, tycker jag.
Ja, det är såklart att man ska vara beredd i tid, därför att man vet att generellt så kommer de tidigare.
Mm.
Så kan man säga.
Och då kan det vara skönt att förberett, liksom, att man har lite kläder någonstans och lägger dem att sova och en vagn och så.
Ja, precis. Så visst är det bra, men det är synd om det ska bli en total stress. Det tycker jag inte man ska behöva känna.
Framförallt väldigt mycket förväntan då efter vecka 25 när de aldrig
kommer. Hur?
Men nu är jag lite nyfiken på era erfarenheter om Helena. Hur var... kommer du ihåg beskedet när du, eller klart du kommer, det antar jag, när du fick reda på att det var tvillingar?
Ja, det gjorde jag. Vi skrattade hysteriskt ganska länge. Vi visste ju att de hade stoppat tillbaka två embryon. Eftersom alla våra barn, som jag säger jämt, här är ju provrörsbarn. Och de valde att stoppa tillbaka två embryon eftersom vi hade sådana stora problem att få Edvin, vårt första barn.
Mm.
Och då ställde de frågan, att så här, hur ställer ni till att stoppa tillbaka två embryon? Och vi sa, jo men kör bara. Så det var ett ganska snabbt beslut. Och när vi då kom tillbaka på första liksom, kollen där på fertilitetscentrum. Vecka 7 plus 1. Och jag hade någon så här känsla. Jag hade sagt till Peter innan, bara, alltså, jag tror att det är två. Han bara, nej det är inte två, skärp dig. Vi kom in där, gjorde ett vaginalt ultraljud. Och, jo men till storyn hör faktiskt att jag hade varit inne på Danderyd för att jag hade, ja men typ att jag trodde att jag hade fått typ urinvägsinfektion eller något någon vecka tidigare. Och jag skulle åka till Gotland och kände såhär, jag vill kolla in när jag åker för jag vill inte hålla på och stöka med det här när jag är borta. Och då gjorde de ju också ett ultraljud. Egentligen inte för att jag var så liksom orolig eller ville veta något, jag visste ju knappt om jag var gravid eller inte. Men då gjorde hon i alla fall det. Och då hade de bara sett en hinnsäck. Så att jag var ju så här, men inget hjärta. För det var ju så tidigt. Så att jag var ju lite inställd ändå. I alla fall de sista två veckorna innan ultraljudet. Att är det något så är det en. Även om jag liksom hade någon så här känsla i magen innan dess. Så det sa jag till läkaren för fertilitetscentrum. Att jag gjort ett ultraljud. Hon hade sett en hinnsäck men inget hjärta. Ja, och hon kollade där och bara, ja. Alltså jag ser ju två hinnsäckar. Jaha. Ja, vi tar väl och kollar den ena första. Ja, hon kollade och bara, ja men här är ett hjärta. Toppen, liksom, jättekul. Hon bara, jag ska kolla den andra också. Jag bara, fast det är ju inget. För då såg ju bara en på Danderyd. Stressnivån började öka. Hon bara, nej men här är ett hjärta till. Och då brast det lite grann, tror jag, för oss båda. Och första Peter sa var typ så här, vi måste köpa en ny bil.
Alltså det är så roligt.
Alltså, det är så
för
konstigt.
Det är precis, alltså, jag vet inte, men det du nämnde det här med att man har en känsla.
Mm.
Det är så coolt, för jag sa till min mamma innan jag gjorde ultraljudet att jag tror att det är två. Och jag hade ju inte satt in något ägg eller så, utan jag visste bara att jag var gravid. Men jag känner det på mig. Jag tycker det är så coolt. Det måste ju vara något i våran biologi som man inte riktigt vet om.
Jag hade googlat jättemycket så tvillingar och försökt så här läsa på lite grann och sagt till Peter, och han bara tyckte jag var knasig. Liksom. Lägg av!
Men det är så kul det där du säger också, att ni skrattar hysteriskt, för det är precis samma sak som vi gjorde. Man börjar ju fnittra som ett litet barn, och sen så gråter man och så fnittrar man.
Jag kan gråta lite när jag tänker på det, känner jag också.
Ja, och sen så bara, oh shit, och vi bodde utan hiss i stan. Jag bara, vi har ingen hiss, det var det första. Alltså du vet, man blir så knäpp, man börjar tänka på sådana saker.
Mm. Men det är väl något sån här, jag vet inte, något rationellt tänkande hjärnan som sätter in.
Precis. Förnekelsefasen.
Ja, när man ska förbereda sig för något man inte har en aning om, då blir det väl lätt att man fastnar på de här praktiska sakerna. Liksom.
Mm. Det är något att hålla sig på något sätt. Alltså, det kanske var det. Det är något
om vi köper en ny bil så löser det sig.
Ja, lite så.
Ja, typ.
Och graviditeten då? Och förlossningen. Hur var det för dig?
Ja, det var ju ingen rolig historia. Nej, men jag, alltså, magen växer ju ganska fort liksom. Jag var ju höggravid ganska tidigt. Lite som vi pratade om tidigare. Jag hade ju en väldigt stor mage. Vilket ju gör att, alltså, jag hade ju, Edvin var ju 2 år och 2 månader när de föddes. Det är ju svårt att hänga med en liksom, 1,5-åring när man är gravid med tvillingar. Det var tufft. Det tyckte jag var nästan det jobbigaste. Hade vi inte haft honom, då hade det varit lättare för mig att ligga på soffan och tyckte att det var okej. Liksom. Nu fick ju då Peter i alla fall ta liksom, hela ansvaret för Edvin i stort sett. För jag hade ju också foglossning. Jag hade ganska högt blodtryck som de fick kolla ganska mycket. Jag var jättetrött. Så att det var rätt. Jag tyckte att det var ganska tufft. Liksom. Mm. Hur hade du det?
Ja, man skulle kunna säga att det var ganska tufft.
Vill inte skrämma upp någon här.
Men. Vill absolut inte skrämma upp någon. Men första 12 veckorna så mådde jag illa som, man får inte svära i radio, men som bara attan. Och jag var helt, jag hade noll energi. Och jag menar, så kan det ju vara med en vanlig graviditet. Men det är just det här att det var lite högre hormoner och jag mådde skit rent ut sagt. Sen i mitten var det väl ganska okej, i mitten av graviditeten. Men sen på slutet så blev jag också, alltså jag var så stor. Jag ville inte gå ut. Jag tyckte folk tittade på mig, jag blev lite så paranoid faktiskt. Mm. Jag hade väldigt mycket vätska, blev sullen. Jag fick faktiskt inte några sådana där medicinska komplikationer. Jag hade faktiskt inget högt blodtryck och ingenting sånt. Så det var ju bra, men jag var ju överviktig när jag gick in i graviditeten, vilket var det dummaste jag har gjort i mitt liv, men ibland så blir det så. Så jag var ju väldigt stor liksom. Det var jobbigt, så jag kunde inte komma i några skor. Så ett tag på slutet där så kände jag så här, gud, jag borde vara, man blir ju sjukskriven, men jag kunde inte göra så mycket för att jag kunde inte liksom gå upp i sängen och så här, så det var ju, det här var på slutet. Jag kände mig faktiskt ganska sjuk fast jag var frisk. Eller hur ska man säga?
Ja, man kände sig så främmande i sin egen kropp på något sätt.
Ja, och sen var ju magen enorm. Och det som jag upplevde, det var att den gjorde ont. Mm. Och det upplevde jag absolut inte med singelgraviditeten sen. För den var så utspänd.
Men det
var
så väldigt fullt. Liksom.
Ja, det var så fullt. På morgonen var det okej. Framåt lunch gjorde det ont. Och sen på kvällen så var det faktiskt, gjorde det jätteont. Och det här var på slutet som sagt. Och jag vill inte skrämma någon, men det var ju tufft. Liksom.
Men det är väl bra att veta det också, tänker jag. Att om man känner så, att man inte är ensam.
Alltså,
det,
nej,
är ändå,
precis.
Det är ändå 2 ganska stora barn där inne.
Ja, och jag kommer ihåg på slutet när jag skulle på ultraljudskontroll då. Jag gick på specimenvården på Karolinska. Det tog mig 20 minuter att gå från taxin in dit. Mm. För jag liksom kunde nästan, alltså så var det. Och då men då såg ju de att jag inte mådde toppen kanske. Så, så att, ja, de tog hand om mig. Ja. Men,
Det var ganska... Jag kommer ihåg med Helena mot slutet. Då gick du och kliade på magen.
Åh, herregud vad kliade. Ja, det var några veckor där som det kliade jättemycket. Det spelar ingen roll vad jag gjorde. Men det gick faktiskt över. Så sista typ 2 månader tror jag inte att det kliade. Det måste ju varit något hormonellt kanske.
Kan alltså just det här med... Ja, nu måste barnmorskan komma in här. Om det kliar på hela kroppen så kan det faktiskt vara något som heter hepatos.
Just det.
Så det måste man kolla
upp. Men det kliade bara på magen.
Ja, det kan ju vara... att huden faktiskt stretchar ut sig. Men om man får klåda över hela kroppen, då måste man gå till mödravården och säga det på en gång.
Ja, men det är bra. Men jag vet att läkaren sa ju till mig att han tyckte så här, men du är så himla smidig som tvillingar, du studsar runt där i korridorerna. Och jag bara kände så här, jag håller typ på att dö. Här studsas ingenstans.
Eller hur, här studsar. nej, jag sa till min man så här, snälla, släpp inte in någon. För att jag ville inte att någon skulle se mig. Och det var jobbigt. Min näsa blev dubbelt så stor för att jag var så svullen, så jag såg inte ut som mig själv.
Och då det... kanske de inte hade känt igen dig ändå, tänker
exakt,
jag.
Exakt. Men så, när vi skulle föda barn sen, det blev också kejsarsnitt för att mina tvillingar låg med i säte, rumpan neråt. Men då var jag så paranoid inne där på förlossningen, för jag bara, eller på babykomman då, för man skulle bli förberedd. Och jag tänkte så här, gud, de tycker att jag ser helt sjuk ut. Men det, alltså man blir ju lite så här, det, man själv liksom tänker på sådana saker, men andra gör ju inte det.
Nej.
Men däremot så en sak som jag måste faktiskt berätta, det är den här reaktionen som folk när de tittar på en. Det kan vara ganska jobbigt ibland när man har en stor mage.
Fast jag gillade ändå så här, för folk, eftersom man hade så stor mage så var det,
många människor på stan som jag vet, de säger säkert även till singa gravid, ja, det måste vara tvillingar, va? Och då kan man säga ja.
Eller hur, då kan man säga ja, precis. Ja, på gott och ont faktiskt.
Ja, för ordningens skull vill jag då, som också får väldigt stora mager, har jag fått båda mina graviditeter. Jag fick ju höra den kommentaren typ i vecka 30. Oj, ska du inte föda snart? Det måste vara två. Kan vi bara enas om att oavsett om det är två eller inte så vill man inte ha den kommentaren.
Nej, man vill inte ha den kommentaren.
Säg till en gravid att hon är fin.
Ja.
Precis.
Om man tycker det, annars kan man vara tyst.
Exakt.
Säg den då, tycker jag.
Okay.
Ja, säg vad fin du är.
Ja, eller hur?
Även om man känner sig som ett UFO så är det bra att få höra.
Ja, ja, och sen kom man hem med de här två barnen.
Mm.
Hur hade ni förberett er? Hade ni förberett er, eller på att säga? För det var ju era första också.
Ja, det var våra första barn. Jag tror att vi var lite blåögda faktiskt.
Mm.
Vi hade inte förberett oss supermycket i tid och sånt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, det är inte som jag sa. Vecka 25 kommer de.
Nej, jag är också utbildad inom området, så jag tror att jag...
Du visste att de inte ska komma.
Ja, vissa eller som vet inte mycket kanske blir oroliga av det, men jag blir nog mer så här lugn, så jag tog det lite chill. Men vi hade mycket blöjor och vi hade två spjälsängar, vilket vi inte hade behövt i början och sånt. Men sen så hade vi väl tänkt igenom vissa saker praktiskt, liksom bunkrat hemma och så. Det som vi inte hade gjort, det var vi hade inte pratat igenom hur vi skulle lägga upp föräldraledighet och så. Så det kan vi ju komma till sen.
Mm.
Det hade jag önskat. Men vi var nog ganska dåligt förberedda faktiskt. Hur hade ni gjort?
Jo, men vi hade nog försökt läsa på. Vi hade också två spjälsängar. Men jag hade ju också lärt mig då att det är bra att de ligger ihop.
Mm.
Så att vi använde ju bara en spjälsäng första tiden. Men den andra stod i alla fall i garaget. När de började sparka för mycket på varandra så kunde vi bära in den.
Precis, samma
och det var ju bra.
Ja.
Men också så här, försökt bunkra med mat i frysen. Det kanske man gör oavsett om det är en eller två. Men det känns kanske extra viktigt om det är två. För man har ju egentligen ingen aning om vad man kommer hem till. Och hur det kommer bli.
Nej, men jag önskar att någon hade kanske hjälpt mig. Och kanske fått lyssna på sån här grej.
Mm.
Att jag hade vetat lite mer faktiskt vad jag skulle ha hemma. För just det här med mat.
Mm.
Alltså att man kanske inte kommer ut så jättemycket i början. Och så. Och så kan det ju vara med ett barn också. Men man kanske hade behövt beställa mat via någon hemkörning om det går.
Mm.
Lite sådana där praktiska saker hade jag velat höra. Bunkra lite hemma och göra det här och det här.
Ja, men det är väl, alltså så här, det kan vi tycka. Ha preppat så att man har en vagn hemma, att de har någonstans att sova, att man har någonstans att byta på dem, att de har lite kläder, de kan kräkas ganska mycket, så det kan vara bra med mycket uppsättningar.
Mm.
Det brukar man ju kunna lösa om man frågar alla kompisar, om man har kompisar som har fött barn innan, så här, kan ni köra hit era kläder så vi kan nyttja dem. Och sen fylla frysen med mat. Och det jag tyckte känns som jag hoppas, eller som jag tycker att vi var ganska duktiga på, det är att vill man ha besök och så får de ta med sig mat. Vi kör ju nästan på det kortet fortfarande. Lina, ni brukar ju komma hit med middag fortfarande. De är fyllt två, det är toppen. Nej, men det, jag tror att det är ganska viktigt så att man inte känner när man kommer hem både som så här nybliven förälder och dessutom tvillingförälder att man också ska hålla på och fixa en massa saker. Utan man kan köra tvillingkortet ganska länge alltså.
Ja, tvillingkortet är bra. Mina anhöriga och vänner var väldigt bra på att liksom kanske inte stampa in i första taget utan komma lite när det kändes som att vi hade landat och sen också ta med sig grejer. Så det var jag väldigt nöjd med.
Mm.
Att man slapp liksom känna att nu ska jag stå tillbaka. Det är inte kul, men det, så tror jag det är vid en vanlig
ja.
Graviditet också. Men just när man har två barn så blir man lite mer ockuperad, så kan man säga.
Mm.
Man har inte så många armar över.
Nej, man har ju inte det. Men sen så tänkte jag på också det här med att förbereda sig. Alltså, man kan ju förbereda massa praktiska saker. Det kan man alltid förbereda. Till exempel bilskydd, såna bilbarnstolar.
Mm.
När jag födde tvillingarna fanns det inte så här klickfästen och sånt. Så då förstörde man ju ryggen rätt mycket. Så sådana saker kan vara bra att man tänker igenom att man inte ska, att man ska vara rädd om kroppen.
Mm.
Till exempel ha, heter det Isofix eller sådana. Ni vet, en bas heter en det, bas som man klickar om i liksom. Jag hade önskat att det fanns bilbarnstolar som man kunde sätta på vagnen när jag fick tvillingar. Det var inte riktigt den marknaden då. Det har exploderat liksom.
Det är ju typ det bästa, en av de bästa sakerna vi
hade. Sådana saker. Men så rent praktiskt kan man ju förbereda sig hur mycket som helst. Men rent mentalt, om man ska gå in på den biten, så tror jag att man måste försöka ha ett öppet sinne och go with the flow. För att man har ingen aning om vilka barn man kommer hem med. Det kan vara barn som ammar direkt, som suger fort, som sover mycket, som äter bra. Det kan vara barn som inte vill suga. Det kan vara barn som inte sover. Det kan vara barn som har ont i magen. Man har ingen aning om vad man kommer hem med. Så att man måste liksom försöka och ha ett öppet sinne, tror jag. Och sen samarbeta.
Mm.
Båda två. Så att man planerar att vara hemma tillsammans. Det är inte så kul att vara själv med två nyfödda barn direkt. Efter ett tag klarar man det. Men i början är det bra att vara två.
Mm. Ja, men verkligen. Och att man har pratat om det innan också. Att man har ett, ja, men som du säger, ett öppet sinne. Och också att så här, det här kan bli rätt tufft.
Mm.
Och blir det inte det så är det ju toppen.
Exakt.
Men i alla fall vara medveten om att komma hem med två barn är ändå annorlunda än att komma hem med ett barn.
Absolut. Det är ju dubbelt mycket jobb.
Mm.
Det är samma grej man ska göra. Men du ska ju göra dubbelt så mycket. Så att man kan säga att tiden, antingen måste man bli mer effektiv. Men det tar ju väldigt lång tid allting. Så kan man säga.
Det kan man verkligen säga. Speciellt där i början med mat och sånt. Men ska vi prata lite om mat då till tvillingar?
Ja, absolut.
Ammade du?
Ja. Jag ammade och jag gav flaska. Så jag gjorde både och.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Funkar det bra?
Ja, det funkade, men det var ju ganska tufft. Vi var ju, vad ska man säga, det här med matning är ju väldigt stor del hos alla när man kommer hem. Vare sig det är ett barn eller två barn man kommer hem med. Och det som är skillnaden med två barn är att det är två som ska ha mat och det ska funka. Och det kan vara väldigt tidskrävande, plus att de kanske inte alltid vill ha mat samtidigt.
Jag tvingade lite grann i mina barn samtidigt.
Exakt, och man kan säga så här, vill man helamma så är det toppen om man orkar och vill. Man spar ju jättemycket tid och har man en situation där det funkar jättebra med amningen och det går lätt och så, så kör på det, fine.
Mm.
Det är fantastiskt om man lyckas med det. Men sen så måste man också tänka på att i så fall, om man önskar att helamma, att man ska amma barnen samtidigt. För att annars ammar man hela tiden och då blir man helt slut, helt dränerad. Så det är viktigt att ha någon form av liksom att man ammar samtidigt. Precis. Mm. Och här finns det ju, när man pratar om matning av tvilling av två barn, så kan man ju tänka på olika sätt. Och här tycker jag man måste ta utgångspunkt i vad man själv har för önskan.
Mm.
Om man önskar det hela amma så går det jättebra. Om man önskar att amma och flaska så funkar det. Önskar man ge flaska till barnen så funkar det. Och önskar man att mixa så funkar det.
Mm.
Man måste liksom ta en utgångspunkt i vad man själv önskar här. Mm. Det viktigaste när det gäller att komma ihåg, det är att barnen kanske har lite olika behov gällande mängd mat. Och att de har, även om de är enäggs faktiskt, kan de ju vilja ha olika. Även om de är precis lika stora, väger lika mycket, så kan de behöva lite olika. Men också att man försöker få in någon form av rutin. Sen om man till exempel, jag kan berätta lite hur vi gjorde, ska jag göra det?
Jag gör det.
Alltså det kanske inte är rätt för alla, men vi gjorde så att vi hade liksom mattider. 12, 3, 18, 21, 24, 03, alltså var tredje timme i början. Och då ammade jag och sen så flaskade vi också. För att jag skulle få någon form av
kontinuitet och lugn emellan kanske?
Ja, precis. Och sen så var det något barn som ville ha barn mellan de måltiderna, så fick de ju självklart det. Så. Men vi hade ganska strukturerat, vi bytte blöja. Och sen så var det mat och sen var det sov.
Mm.
Och så försökte vi effektivisera det liksom för att få vila emellan. Mm. För det kan ju lätt bli så att annars bara blir mat, mat, skrik, mat, mat. Så jag tror det är ganska viktigt att man försöker få ihop själva liksom omvårdnads- och ombytestiden.
Hänger ni med?
Ja, vi gjorde faktiskt likadant. Ja. För det var en av de få tipsen som jag hade fått innan. Mm. Det var att se till att de äter och sover samtidigt egentligen. Så att jag bestämde mig ganska snart för att flaskmata mina. Men både för mest för min egen skull, men för min egen skull och för Edvins skull också, alltså storebror liksom. Jag förstod ju att annars sitter jag ju där. Mm. Och eftersom jag inte ammade honom så var jag ju inte heller liksom, då skulle jag liksom lära mig amma också på något sätt, och dessutom två. Så att, så gjorde vi. Men då var jag också, jag gjorde precis som du. Mm. Vi satte ett tidsschema. Första veckorna blev det ju liksom mer. Men sen hade vi också ett ganska strikt schema. Det känns lite så här tråkigt, men jag tror att det var väldigt räddningen för oss. Alltså. Så att vi skulle få sova och vila, man visste vem som gjorde vad, när. Och sen var det ju så att Oskar här åt ju väldigt mycket mindre än Vera. Hon kunde ju äta hur mycket som helst hela tiden. Det gjorde ju också att hon fick ju äta väldigt mycket. Mm. För att jag gav ju dem samtidigt oavsett.
Så. Ja, men det är ju så. Och jag menar, här måste man också se vilka barn man har framför sig. Så är det ju, de kan vara helt olika, de kan vara lika. De kan ha olika behov av mat. Men för att föräldrarna ska orka så håller jag med dig.
Mm.
Alltså, man kallar ju det för amma fritt eller flaska fritt. Att barnen ska få äta när de vill. Och det kanske funkar väldigt lätt när man har ett barn. Ibland inte, men ja. Mm. Men när man har två barn så behöver man sätta upp någon form av struktur. Det är i alla fall min erfarenhet.
Mm.
Jo, men sen kanske inte det funkar för alla. Men det är i alla fall min erfarenhet. För då hinner man också vila emellan lite. Och barnen hinner vila. För de orkar ju inte. Om det hela tiden blir aktivitet. De behöver också vila. Liksom. Mm. Men
Det känns lite som att rutiner med tvillingar kanske är viktigare än vad det är med enlingar. För att liksom, familjen ska orka.
Ja.
Tycker jag. Eller det är,
ja, men precis. Och sen så, jag slutade amma ganska fort. Jag kommer inte riktigt ihåg hur gamla de var. Men då blev det så här att jag inte heller liksom, jag fick inte sova så mycket tag där. Trots att vi körde på våra rutiner. Så då så beslutade jag också för att flaska. Och det var ett helt fantastiskt beslut där och då. Och det är såna här saker man måste liksom gå igenom med sig själv. Funkar det väldigt bra med att helamma, det är klart man ska fortsätta med det. Men funkar inte det, då måste man tänka efter, vad funkar? Vad är det som funkar för oss och vår familj nu och för mig och för barnen? För att det är viktigt att alla mår bra. Man kan inte gå runt i någon värld där alla mår dåligt.
Och en glad mamma ger ju oftast mer harmoniska barn.
Ja, och det viktigaste är som sagt att de får i sig mat och att de får vila emellan. Mm. Det är det viktigaste. Så att man inte, ja, så att man hinner smälta maten helt enkelt.
Ja, precis. Ja. Har vi några andra rutiner som vi borde dela med oss av?
Alltså, förutom mat i början var det lite rörigt, men sen när vi fick igång rutinerna så var det bra. Ja, jag hade en bra rutin.
Ha?
Och det var att jag bestämde för att gå ut varannan dag.
Mm.
Jag kom ut.
Mm.
Det är någonting som var bra. Tycker jag.
Mm. Så att vilken tid på året är tjejerna födda?
De är födda på sommaren.
Mm.
Så att jag hade hela hösten som var väldigt fin. På vintern kommer jag faktiskt inte ihåg hur jag gjorde. Men jag hade lite så här målsättning. Om jag inte orkar ut varje dag så kanske varannan i alla fall. Så att man inte behöver sätta för stora krav. Men jag behövde liksom miljöombyte.
Mm.
Och sen även en rutin att jag fick faktiskt lite avlastning av, om man kan. Mm. Av mormor och farmor lite då och då. Så att jag fick sova. Då ställde jag liksom bara in tvillingarna till dem och bara här, och så gick jag till en säng och så la jag mig. Det var jätteskönt. Det var fantastiskt om man har möjlighet att få lite avlastning då och då. Men jag ska lägga till, vi var ju inte hemma samtidigt, jag var hemma själv.
Mm.
Min mamma var hemma bara i början pyttelite.
Så hade vi ju också. Vi var hemma tillsammans i en månad.
Skulle jag göra om det här skulle jag väl önska att man kanske var hemma samtidigt lite längre faktiskt.
Mm.
Eller hela tiden. Det får man göra som man vill.
Mm. Men det tycker jag också, när man väl kom in i rutinerna, då tyckte i alla fall jag att jag höll på att säga, klarade mig ganska bra själv. Det låter ju kanske illa, men jag tyckte ändå att det funkar bra. Så att jag tror inte att, ja.
Nej, för mig gick det också väldigt bra. Men jag tror att jag var lite euforisk, liksom lite hög och lite så här inne i det här. För att när jag tänker tillbaka på tiden så kommer jag bara ihåg att allt funkade så himla bra. Det gjorde det ju säkert inte.
Nej, jag har också
men det var, bilden, men det är vad jag kommer ihåg och det är ju fantastiskt. Eller hur?
Ja.
Men det är väl det.
Ja.
Men Ingrid, du nämnde tidigare om det här att planera föräldraledigheten innan. Berätta, hur tänker du?
Ja, alltså jag tycker att det är viktigt att man pratar igenom det tillsammans innan. För att sen när barnen kommer så blir det så mycket att stå i. Så man har kanske inte jättemycket tid att bara sätta sig ner och tänka om. Utan jag tycker det är bra att man pratar under graviditeten. Så här, hur ska vi tänka? Hur ska vi ta dubbeldagar behöver man ju inte ta. Man kan ju ta på varsitt barn när man har tvillingar. Det är en fördel. Man har ju 660 dagar.
istället för 480. Man har faktiskt inte dubbelt så många, men man har 660 dagar. Så man kan ju försöka utnyttja dem på något bra sätt och fundera hur, vad som funkar för oss i familjen. Och vara hemma tillsammans lite mer hade jag önskat. Faktiskt. Men nu gick inte det, så som vår situation såg ut då. Och då löste vi det.
Alltså det är ju ett rätt chockartat besked ändå att man, och få reda på att man väntar tvillingar. Vet du om det finns något särskilt stöd för oss chockade
tvillingföräldrar?
Chockade tvillingföräldrar to be.
Nej, på 70-talet var det faktiskt lite mer. Men under graviditeten när man har fått beskedet så är det ju mödravården som man går till helt enkelt. Och sen är det spesmödravården.
Just det.
Som man går på och gör extra ultraljud, de här kontrollerna som jag berättade om innan. Men det finns ju...
Jag tänker mer på det psykologiska också. Alltså så här, chocken av att man ska få flera barn samtidigt.
Ja, nej men alltså om man tycker att det blir väldigt jobbigt besked, då måste man ju berätta det på mödravården så får de guida. Ja, så det som jag kan tänka så här, som jag hade behövt lite mer stöd i, men kanske framförallt nu när de växer upp, det som inte faktiskt finns, det är så här, hur ska jag tänka psykologiskt, hur jag ska sätta dem i samma klass, hur ska jag liksom, mina tjejer är ju enägg så ser exakt likadana ut och hur ska jag tänka kring det. Vi har ju valt att inte säga tvillingarna till exempel utan att kalla dem vid namn för det känns mycket bättre och så att de blir individer. Hur ska jag få dem att lösa konflikter utan varandra för att de blir väldigt, väldigt sammansvetsade. Och jag har inte någonstans där jag kan liksom fråga om det här så det hade jag kanske önskat. Hur ska jag tänka kring liksom det psykologiska?
Ja, för det tänker jag, det måste ju verkligen vara på gott och ont. Att man blir, just som du säger, sammansvetsade. Det är ju verkligen på gott. Å andra sidan blir man ju också ihopklumpade, kan jag tänka mig. Ja, men av lärare, av andra liksom så här personer som bara ser dem utifrån. De ser lika ut, och därför så klumpar vi ihop dem. Så det måste ju verkligen vara på gott och ont, tänker jag.
Det är väldigt tydligt när de säger att de inte har någon att leka med. Och jag säger...
Fast ni är ju två.
Ja, de tänker inte så. Det är det som är så intressant. Så här, vi har ingen att leka med. Och då, just nu... Vi måste ringa någon kompis. Och då hajar man ju till. Så tänker man så här, okej, de ser alltså sig själva som en enhet. Vad häftigt, okej. Fast ändå liksom okej. Hänger ni med? Då, blir det, då får man sin tankeställare. Då, där kan jag tänka mig att det är lite lättare när det är tvåäggs kanske. Ja, och de är olika kön.
Ja. Nu är de inte så stora än. Men det känns ju ändå som att de är extremt olika. Och ja, det är kanske enklare. Det är inte lika lätt för omgivningen heller att klumpa ihop dem. Det är väldigt få som kallar dem för tvillingar till exempel. Och vi har ju också valt, precis som ni, att i stort sett aldrig kalla dem för tvillingarna. Utan de är Oscar och Vera.
Fattar man liksom som tvillingförälder då ett aktivt beslut? Till exempel, jag tänker att det första beslutet när de kommer ut är ju så här, ska man klä dem likadant? Eller ska man liksom så här, tvärtom aldrig klä dem likadant?
Det här är jättekul, det är en poddavsnitt i sig. Men jag hade ju så här, åh gud jag ska klä dem så olika hela tiden. Och sen så blir det ju jätteroligt att klä dem lika när man ska gå på fest och sånt. Det är ju så,
för det är ingen som ser vad som
händer. Nej, men alltså det här, jag hade väldigt bestämda åsikter innan. Och sen så bara, men gud, det är ju lite kul. Så att det där är ju liksom, men vi har köpt likadana kläder fast olika färg oftast. Och det är faktiskt för att andra ska kunna se skillnad på dem. För det blir mycket kläder. I alla fall när det gäller våra tjejer då, så har vi ju liksom försökt att ha, till exempel på skolgården. Inte samma likadan mössa och inte likadan ytterkläder. För då kan inte pedagoger och personal ser skillnad på dem och det tycker inte jag är schysst mot dem.
Så och där inte mot tjejerna heller tänker jag.
Nej, jag menar det, mot tjejerna tänkte jag första hand.
Bra.
Nej, men och sen, nej men alltså mot alla. Och så. Men sen så också så hade jag väl funderingar om jag skulle börja skolan. Hur ska vi göra? Ska vi sätta dem i samma klass? Ska vi sätta dem i olika klasser? Och då höll jag på att googla för det fanns ju som sagt ingen direkt myndighet eller någon annan att fråga. Och då så gjorde vi ett val. Nu hamnade alla från deras dagis upp i samma klass och då kunde jag ju inte sätta en i en annan klass liksom. Så då blev det ju enkelt att alla hamnade i samma klass. Men nu till exempel i fyran så ska de blanda om alla klasser och då har jag tänkt att de ska gå i varsin klass.
Vad säger tjejerna om det då?
Nej men det vill de ju inte. Men samtidigt så, det här är ju ett stort kapitel liksom. Jag har tänkt och tänkt och tänkt och tänkt och tänkt och man ska inte gå emot deras vilja och sådär. Men nu har de ju gått från förskole, alltså från ett års ålder till att de blir 11. Och då tänker jag att det kanske är bra att de ska få vara sin egen person i varsin klass nu. Men det finns säkert andra som tänker annorlunda och det behöver inte vara något fel i sig. Men det var ett par, jag träffade ett par 18-åriga enäggstvillingar på en student eller vad det var. Och då frågade jag dem, har ni några tips till mig? Och då sa de så här, ja, sätt dem i varsin klass någon gång under mellanstadiet. För att det blir så svårt att ta det beslutet sen, då vill man gå i samma. Men vi kunde inte lösa konflikter utan varandra. Och det tyckte jag var så bra.
Mm.
Så då gick jag lite på deras linje. Men det finns ju ingen facit. Man får liksom prova sig fram.
Prova sig fram. Men som sagt, det här kan vi prata jättemycket mer om, tror jag.
Vi pratade lite om det här med relationen. Inte bara mellan tvillingarna utan även mellan föräldrar. Alltså det här, det är ju enormt påfrestande generellt, kan jag tycka. Nu låter det som att det är svartmålare här med att vara tvillingföräldrar. Det är ju fantastiskt på så många sätt. Men det är ju också kanske en annan typ av påfrestning. Hur har ni liksom, hur har ni hållit ihop?
Ja. Nej, men jag vill också säga, nu pratar vi mycket om det som är jobbigt. Det finns ju fantastiska fördelar med att vara tvillingföräldrar också. Vi kanske behöver nämna lite om det också. De är aldrig ensamma till exempel.
Även om de inte tycker att de har något att leka med ibland.
Eller hur?
Nej, men så här. Just när det gäller relationen då. Jag kan tycka så här. Det är viktigt att prata om innan, vilket vi inte gjorde då. Eller hur man ska lägga upp föräldraledigheten faktiskt, så att man har det klart. Sen kanske man behöver ändra, men man kan i alla fall försöka ha någon bild. Och förbereda sig så gott det går praktiskt. Men mentalt är det lite svårt. Och sen så tycker jag man ska ha någon form av mantra tillsammans innan. Vi hade ett, ska jag berätta om det?
Ja,
kör. Och det var så här, vi är gifta. Så då hade vi liksom så här, okej, det var ju nöd och lust, eller hur? Så här. Och en gång så satt vi på soffan hemma och var så jäkla trötta båda två. Och så tittar vi på varandra. Nu är jag så här tomma i blicken, helt slut, ingen har sovit. Och så sa vi bara så här, det var ju nöd och lust, eller hur? Ja, ja, det är himla mycket nöd just nu. Men då skrattade vi ju liksom. Mm. Och så hade vi det. Så det var som ett shit mellan oss. Men däremot så vill jag faktiskt tillägga, jag vet inte, du ska också få komma in här, Helena, med dina erfarenheter. Men skilsmässofrekvensen hos tvillingföräldrar är faktiskt lägre. Än hos singelbarnsföräldrar. Mm. Och det kan man ju ha sina åsikter om. Men jag tror att det kan bero på, det här är ingen vetenskaplig forskning, men jag har en idé om att det beror på att man kanske måste hjälpa till mer, alltså hjälpa varandra och ha mer samarbete. Mm. Man tvingar sig till det helt enkelt.
Mm. Men det kan ju säkert vara så. Alltså det blir ju påtvingad jämställdhet kanske på ett annat sätt.
Det är skitbra.
Medvetet eller omedvetet liksom. Mm. Så att det tror jag absolut kan spela in. Men jag tycker också, alltså, lite det du var inne på, våga så här, skratta i det här eländet eller på sig ibland. Alltså som det är ibland. Man får inte sova, det skriks och alla ska ha mat hela tiden, känns det som ibland. Och det, ja, men det kan ju vara rätt stökigt där i början alltså.
Mm.
Det ordnar ju upp sig. Det är väl också lite skönt att höra. Men dina tjejer går i skolan nu, det är klart att stora barn, stora problem säkert också. Och mina är två. Två är ju en fantastisk ålder på många sätt. Men om man ser tillbaka på hur det var när de var sådär små och första tiden. Shit vad man kämpar. Men det blir ju bättre liksom. Och prata med varandra. Alltså det kan jag väl tycka. Om vi pratar ganska mycket med varandra här hemma.
Mm.
Alltså nu tycker jag att det är jättejobbigt. Jag måste sova eller ja men.
Ja men precis. Uttryck dina behov. Ja. Och uttryck dina behov.
Gå inte annars sura liksom. Utan ut med det bara.
Exakt. Och det här är ju bra i alla relationer.
Jo.
Det är ju så här bra generella tips, men just när man har är så, jag tror att man kan bli helt uttorkad och uttröttad totalt som tvillingförälder, för man får inte sova någonting i början om man så. Så det tror jag är jätteviktigt att berätta. Nu är jag jättetrött.
Och det är därför jag beter mig lite knasigt.
Ja, exakt.
Som man gör när man är lite trött.
Men sen är det här med att man känner sig lite speciell tycker jag när man väntar tvillingar, tycker inte du det?
Jo.
Jag tycker det är lite fascinerande och coolt också. Man måste ju prata om det positiva.
Mm. Jo, men det är ju, det är inte alla förunnat att få två barn samtidigt.
Nej, så att det finns väldigt mycket positivt också.
Mm. Vad skulle ni vilja ha hört när ni var gravida?
Våga fråga någon som har tvillingar. Sen kanske inte det är lösningen för er, men fråga flera som har tvillingar. Jag skulle vilja att göra det. Jag gjorde inte det.
Det kan jag säga. Det har varit min stora räddning. Mm. Jag hittade redan när jag var gravid med Oskar och Vera några andra tvillingmammor. Hade jag inte haft dem under hela den här första tiden framför allt, då vet jag inte
hur jag hade blivit. Men försök hitta någon annan som är i samma situation eller någon som har varit det.
Det är ju sociala medier ganska bra.
Ja, jag hittade ju de här tjejerna via Facebook.
Ja.
Alltså,
det är jättehäftigt.
Mm. Det är, jag hade ju inte överlevt utan dem. Tack snälla ni. Mina fina tvillingmammor.
Ja. Men sen också ser det ju så här att de första 3 veckorna är ju nästan mest omtumlande när man kommer hem och barnen skriker och man kanske inte vet vad man ska ta sig till. Det kan ju kännas så. Och så känns det ju även när man har 1 barn. Men när det är 2 som skriker kan man ju få dubbelpanik. Så jag tror det är viktigt att så här försöka ta det lugnt, andas. De lever, de mår bra. Vad ska vi nu göra? Alltså det är ju basic liksom. Sådana saker. Att ta det lugnt och sen ring någon som kan om du inte kan själv.
Eller fråga.
Precis, ring en vän. Nej men och ring, alltså ha bra kontakt med mödravård, med BVC. Och ring till amningsmottagningen om du behöver hjälp med amning. Alltså ring och fråga om hjälp. Sitt inte hemma och känn att du får panik. Det är jätteviktigt. Och sen andas.
Ja. Andas. Det funkar i många
breathe.
Sammanhang. Ja, nej, men jag tyckte att det var jättekul att få prata om tvillingar med dig.
Ja, detsamma. Mm. Det är roligt.
Det kan vi göra mer, tror jag. Mm. Det finns ju andra stadier, tänker jag, än graviditet och första tiden som finns mycket att prata om gällande tvillingar.
Okay. Mm.
Så ja, nej, men vi säger väl tack snälla du för att du ville komma och prata med oss.
Tack, det var jättekul att få här.
Och ja, vi andra, vi hörs ju nästa vecka. Ja. Och vill ni komma med feedback eller tycka någonting annat om podden så går det jättebra. Skicka ett mail till exempel till podcast@lifewithkids.se.
Just det. Och vi hörs nästa vecka med ett helt annat ämne.
Ja, tack för idag.
Tack.
Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.